OS-uttagningen närmar sig hela tiden och här är spelarna som nu gör upp om platserna i Lejonens trupp.
Och det ingår överraskningar.
Det här är ett specialavsnitt av Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen och Toffe Herberts.
Vilken ära att få vara med.
Rakt på sak, för det finns mycket att behandla här. För som ni redan hör, det här avsnittet ska vi snacka om Lejonen och OS-uttagningarna som ju börjar närma sig för Antti-Pennanen. Det är ju inte riktigt dagsaktuellt ännu, men vi älskar ju att spekulera. Och vi har fått se ganska mycket NHL ishockey. Så vi ska nu börja hjälpa Antti-Pennanen på traven. Och då utgår vi för det första från att vi har X antal spelare som är säkra i den här truppen. Om vi börjar med anfallarna så tror jag att vi alla är överens om att till exempel Mikko Rantanen är med. Alla är överens. Arturi Lehkonen är med. Alla är överens.
Tänker du gå igenom alla på det här?
De här som är säkra. Sebastian Aho, Roope Hintz, Mikael Granlund, Anton Lundell, Eetu Luostarinen. Inga protester.
Nix.
Du hade 7 namn där, va?
7 namn där. Och det är egentligen de enda som jag tänker gå med på att är helt säkra i den här truppen.
7 av 14.
Ja, och här har vi dessutom 2 frågetecken just nu. För förra veckan när jag pratade om de här förhastade slutsatsen om att alla finländare skulle vara skadade, så var jag inte, jag ville inte vara så här bokstavlig som jag tydligen var med den här, både Mikael Granlund och Roope Hintz nu är borta. Men det rapporteras bara handla om smärre skador och de borde vara tillbaks alldeles snart. Men förutsatt nu att alla de här är friska så ser jag att det här är egentligen de enda som är garanterade en plats i den här truppen.
Om jag först ska komma med mina synpunkter så vill jag så allmänt prata om trupputtagningen. Jag vill säga att det, jag tycker det är väldigt viktigt att Finlands förbundskapten tar ut det mest logiska och det bästa. Och det på alla sätt, ska vi säga, minst kontroversiella lag. Jag tycker att det är påfallande ofta som finländska förbundskaptener gör det svårt för sig och liksom så där med flit försöker göra det svårt för sig. Och det vill jag inte säga den här gången. Alltså så exempel i historien. Jussi Jokinen borde ha varit med i Vancouver. Ville Koivunen borde ha fått ett samtal för ett år sedan eller ett knappt år sedan när det var VM och han inte ens fick ett samtal. Lasse Kukkonen borde inte ha varit med i det VM när han var skadad och satt på bänken. Och man kan inte spela med 8 backar om man sammanlagt har 20 platser och så går en anfallare sönder och så spelar man hela turneringen med 11 anfallare som Finland har gjort i JVM. Jag vill bort från de där dumma besluten. Jag vill att man ska ta så enkla, logiska, klara beslut som möjligt. Man ska inte överanalysera vad det gäller olika roller och vad det gäller vem som ska spela med vem. För det kommer alltid skador. Om man har tagit ut de bästa spelarna är det väldigt mycket enklare att ändra under turneringens gång. För då är man inte så där låst med att de här 3 ska spela med varandra och det här tänkt sedan oktober. Utan då kan man mycket snabbare justera under det att spelet pågår och matcherna pågår och turneringen pågår.
Så du utgår alltså från att det inte är Antti-Pennanen som är tränare?
det låter som det kommer att bli en mardröm för det att referera Finlands matcher i OS.
Det där var alltså en lång förspik till att jag tycker att det finns flera namn som med den förspiken hör hemma på Mattias Simonsens lista över anfallare som ska vara givna i ett finländskt OS-lag. Jag ritar utan tvekan inte Ovo Teräväinen som är en av 14 anfallare. Man kan säga att han är långsam, men vadå? Han var en av Finlands 6 bästa poängplockare i NHL förra säsongen. Han är en av Finlands 6 bästa poängplockare i NHL den här säsongen. Han är en Stanley Cup-vinnare även om det har gått en tid sen. Han spelar kväll ut och kväll in stora minuter i NHL i en av de 2 främsta kedjorna. Låt vara i ett dåligt lag. Självklart ska han vara med. Han är typexempel på det som jag är ute efter. Petar man Teuvo Teräväinen från ett OS-lag så får man frågor. Men varför i hela fridens namn? Och det är de frågorna jag vill komma bort från. Jag tycker också att Kaapo Kakko ska vara med om han är frisk. Definitivt en av Finlands topp 9, topp 12 anfallare. Jag tycker att Erik Haula och Joel Armia bidrar med rutin, klokhet, mångsidighet, bra spelare i en fjärde kedja. Och sen, efter att jag tagit ut de där 11, så då tycker jag man kan diskutera. Då kommer vi in på frågor att vilka 3 spelare man ger de sista platserna åt. Men just med tanke på det där, att inte skapa onödig kontrovers, inte skapa en sån här Jussi Jokinen del 2, så fyller jag på med de här 4.
Men, Säger du, Anders? Jag vill ta fast på jättemånga saker att offensa. Men säg du först, säg du först.
Det här är problematiskt när vi är tre här.
Alltså, Jussi... Ska vi kalla ihop oss? Vi kan ta mot en här.
Vet du vad jag? Jussi Jokinen är ju nog det här legendariska som har liksom, det är nog alla tider som tagit mest misslyckade där beslut. Jag skulle säga att det där, jag håller med dig det där gällande både Kapo Kakko och Teo Terävän. Men jag tänker en lite olika än du på det här sättet, att det där att när jag igen tycker att man ska bygga på sånt som kan fungera. Jag ser igen liksom med blida ögon på sån här liksom potentiella liksom, kanske duon som kan funka. Och därför så tänker jag att jag har Teo Terävänen med i mitt lag för tillfället. Därför får jag tycka att nu hur det här liksom ser ut med det där spelet med Alexander Barkov borta och vet att Patrik Laine är borta, han skulle kanske annars inte vara med, så tycker jag att det är ändå relativt liksom en stor chans, en positiv chans att försöka se om Teo Terävänen och Sebastian Aho skulle funka tillsammans. Och det där. Och sen den här tycker jag igen att det på basis av förra våren tycker jag det är ganska självklart då att vi ska ha Mikael Granlund och det där Roope Hintz och Mikko Rantanen i det där i samma kedjan. Sen ser jag Kaapo Kakko också. Jag ser Kaapo Kakko som en del av den här kedjan med Anton Lundell och Eetu Luostarinen, tycker jag att skulle vara ganska logiskt. Jag ser Artur Lehkonen som den här tredje länken i kedjan med Sebastian Aho det där. Och
jag måste bara visa här åt pojkarna, för jag har skrivit upp det här. Vi har inte snackat om det här på förhand. Jag har här Granlund, Hintz, Rantanen ettan, Lehkonen, Aho, Teräväinen tvåan och Luostarinen, Lundell, Kakko i trean.
Det här är inte kanske då, det här är kanske då inte liksom vetenskap det handlar om. Och det där, och sen jag har en sån här, ni kommer säkert ihåg att det fanns det där eller ni kommer inte ihåg, men ni har hört om det, att det fanns en sån här kedja i det där i Buffalo Sabres som kallas för The French Connection. Ja. Och jag har en sån här kedja som det där som är ganska nära den här. Jag har en sån här tanke på en fjärde kedja som skulle vara The Pori Connection. Joel Armia, Erik Haula och Jesperi Kotkanen.
Kolla, den finns också här på mitt papper. Så det här är helt otroligt, Anders.
Nu det där kan vi...
Oj, herregud.
Det var också min fyra.
The Pori Connection.
Jag tänkte liksom när vi kom överens om vi ska köra det här snacket. Och nu kan, jag insåg att jag glömde säga det där i början. Toffe är alltså med. Väldigt, jätteroligt att du är med. Och orsaken till att du är med...
Tycker du det?
RTS-fraserna först, sen kan jag börja lägga ut texten på riktigt. Men orsaken är att Toffe är med oss här för att Toffe kommer att kommentera alla Lejonens matcher i Milano i TV, och i och med att vi kommer att höra väldigt mycket av Toffe i väldigt många olika kanaler om Lejonen under SOS gång, så tänkte vi att det är himla logiskt att han också är med i NHL-podden när vi ska snacka Lejonen. Med det sagt så hade jag inte väntat mig att jag skulle stå här och argumentera med Antti Pennanen gånger två om den här trupputtagningen, för jag tycker att det här är helt vansinnigt att man ska ta med Teuvo Terävä i den här truppen. Jag vill fokusera på en fråga som Sami har skickat in. Tror vi på en eller flera skrällar i truppen, och baserat på det vad ni säger så tydligen är mina namn som jag har med här skrällar. Och i så fall, jag tror på skrällar. En spelare som just Sami lyfter fram och som också Josse lyfter fram är en spelare som jag trodde att du åtminstone Anders skulle ha med på din lista. Och en som jag har i min andra kedja till och med, Oliver Kapanen.
Jag har honom med i truppen.
Han är också här, finns på listan här utanför, 14, men han är med.
14 anfallare.
Nummer 91 på ryggen.
Ja, så ni har den här av ishockeyförbundet godkända listan här. Jag har honom i andra kedjan. Jag ser så här, jag litar inte på Teuvo Terävänen. Han är inte med på min lista. Vänta, hur många spelare har jag? Jag har 12 anfallare plus 1, 2, 3, 4, 5. 15 anfallare, Teuvo Terävänen finns inte med.
Men bara ha 14.
Ja, men jag har liksom nu backups också här. Om det ska
du får ha 15 om du bara kör 7 backar.
Teuvo Terävänen må vara bra i ett dåligt Chicago Blackhawks för att han får jättestora minuter av powerplay och för att han får spela tillsammans med Connor Bedard som är väldigt bra på att sätta in pucken. Han var jättedålig i Four Nations, han var inte riktigt bra i VM och heller, så jag ser inte att han har en plats i den här OS-truppen. Så, nej, punkt slut.
Come on, alltså problemet i Four Nations, stor problem var att Sebastian Aho inte funkar och Teuvo Terävänen funkar inte där. Nå, måste man nu liksom... Säg jag det, rita upp en modell av ståltrådet för att Teuvo Terävänen och Sebastian Aho ska funka, ska de spela tillsammans?
Skulle inte Carolina Hurricanes erbjuda ett förlängning åt honom om de skulle funka så där bra tillsammans? Jag kan förklara min vision för hur andra kedjan kommer att fungera, för jag är helt överens om att första kedjan ska vara Granlund, Hintz och Rantanen. Andra kedjan, jag vill spara Artur Lehkonen till att spela med Lundell och Luostarinen. De två ska spela tillsammans med Artur Lehkonen. Jättebra tredje kedja, vill jag bara säga. Säg inte så där skeptiska ut nu. Min andra kedja däremot har jag två spelare som gillar att hålla puck och en spelare som är jättebra framför målet som bara kan ställa sig där och göra det vad han gör bäst. Det som Oliver Kapanen gör bäst. Pangar in puckar från nära håll. Det är han jättebra på att göra. Vi har sett det i VM. Vi har sett det i Montreal Canadiens.
Det är Arturi Lehkonen också bra på.
Med i den här kedjan Sebastian Aho då såklart som center och Kasperi Kapanen som vänsterytter.
Alltså just det, Kapanen och Kapanen. Mm-hmm. Jag har nog svårt att se Kasperi Kapanen i en andra kedja här. Liksom
det är tydligen i hela laget. No, om man tittar alltså, på din trupp eller era truppen.
Det finns liksom olika alternativ på hur den här fjärde kedjan skulle kunna se ut, tycker jag. Menar, det där, men att, Toffe, säger du någonting?
Jag tycker inte att man ska låsa sig vid de här kedjorna som jag sa från första början. Jag tycker att med till exempel Pennanen och hans företrädare, det hade varit ett problem att man för långt in i turneringen tänker på att de här tre spelarna ska spela med varandra. Så jag tycker att man är ett steg för långt om man tänker att det skulle vara en bra kombination att ha Aho, Kapanen, utan jag tycker att Kasperi Kapanen, ska han vara med så måste han kunna spela i princip var som helst. Och jag tycker inte att han är tillräckligt bra för det. Jag tycker att han är en spelare som har varit bra i Edmonton med bra spelare runt sig. Inte så bra med sämre spelare runt sig.
Men där, jag håller inte riktigt med, för jag tycker att Kapanen är mer en sån spelare än vad Teuvo Teräväinen är. För Teuvo Teräväinen är ju då prototypen av den där spelaren som behöver spela med den Sebastian Aho för att ens i teorin kunna fungera. Vill jag bara lyfta fram här?
Teuvo Teräväinen var dålig i Four Nations och det där, och han spelade ett lag som först är lite bättre nu än det har varit tidigare, men det där, inte det nu hemskt länge sedan som till exempel Teuvo Teräväinen var inne alltid när det skulle spelas boxplay i Carolina och det där, Rod Brindamore talade om honom som en potentiell silkekandidat och jag tycker att han har fått liksom åtminstone hittills den här säsongen så har det sitt liksom bättre ut för Teuvo Teräväinens del. Alltså förra säsongen, jag tyckte inte att, jag vet, han gjorde många poäng i VM. Jag var besviken på hur han spelade i den där avgörande matchen. Jag tyckte att han blev utanför spelet då. Och därför tänker jag liksom att för att han ska funka, jag tycker att han är en väldigt skicklig spelare som har liksom en uppsida som är stor. Så därför tycker jag att just i hans fall så är det jädrans viktigt med vem han spelar, för han funkar inte med han. Det finns sådana spelare som funkar med vem som helst. Men jag tycker att Teuvo Teräväinen inte hör till det.
Jag tycker alltså seriöst att det är diskussionen om Teuvo Teräväinen talar mot honom att han har varit bra så länge. Att man uppfattar honom så mycket äldre än vad han är. Jag uppfattar han är honom som en spelare på tillbakagång. Han är inte ens ett år äldre än Arturi Lehkonen. Men så känns Teräväinen sådär att han har varit bra i 15 år. Mm. Arturi Lehkonen har inte varit lika bra i 15 år. Och jag tror att Teuvo Teräväinen har någonting att göra igen i en grupp med Finlands 14 bästa hockeyanfallare.
Jag vill bara lyfta fram en sista. Nu blir det här jättemycket så att jag hackar ner på Teuvo Teräväinen, nu försvarar honom, men ett sista argument mot att ha Teuvo Teräväinen med i den här gruppen, och orsaken kanske till att han inte funkar i Four Nations tror jag att är det som han gör bra, det som jag håller med om att han är en av Finlands bästa anfallare är när Finland spelar med puck i offensiv zon. I OS mot de bättre nationerna, som i Four Nations, kommer problemet vara att ta sig in i offensiv zon med puck. Där är inte Teuvo Teräväinen bra. Teuvo Teräväinen är inte riktigt snabb på att vända spelet. Det såg vi i VM till och med. Och om du inte, fast du, jag vet, du dissar det här argumentet offer nu, men om man inte är tillräckligt snabb för att spela den här sortens ishockey som Antti Pennanen försöker göra, så har man inte någonting att göra i den här truppen, för då funkar det inte. Då åker man ut i kvartsfinalen.
Nu tycker jag att du liksom touchar vid en väldigt viktig sak. Och det är liksom att jag tror att Finlands största nyckelfråga egentligen. Vi har bra, Finland har tillräckligt många bra spelare för det här laget. Men det där är det här sättet som Finland kommer att spela på. Och där är jag liksom, det som jag är mest bekymrad på. Både vad Finland gör när de inte har pucken. Hur många spelare som finns liksom under pucken. Och sen att man inte gör som i Four Nations. Att liksom anfalla på ett sätt som, att liksom, det finns inte stöd för det där anfallet. För att Finland ska funka mot de här toppnationerna så måste finnas en väldigt bra struktur i hur man anfaller och hur man drar sig tillbaka när man inte har pucken. Och där säger jag liksom att det är egentligen en större fråga än om det där att Teuvo Teräväinen är bra när han anfaller.
Om man pratar om VM i stort, så tycker jag, eller OS i stort, så tycker jag det är värt att komma ihåg att vi pratar inte om Four Nations nu. Vi pratar inte om tre matcher på kort tid mot världens bästa lag, utan vi pratar om Slovakien och Italien och antagligen en överkomlig första match. Tre av de fyra första matcherna kommer Finland att spela mot, troligen då på pappret klart sämre motstånd. Och givetvis, man ska bygga det här laget med tanke på vilket lag som sen kan slå Kanada, USA, Sverige i semifinal och final. Men man måste ju också tänka på ett gruppspel där Till exempel då Teuvo Teräväinen och Sebastian Aho kan göra 7 poäng var mot Italien och liksom flyga på en sån framgångsvåg sen. För det kan de göra mot Italien, de två de spelar tillsammans. Det 2+5 båda.
Det håller jag helt med om. Alltså det är helt fullt möjligt att det blir så. Men andra namn, vi kan ju bara slå fast att det bara är Teuvo Teräväinen som är på fallrepet här. Det är många andra yttrar framförallt i den här truppen. Kapo Kakko-situation är ju den. Jag vill dra den här referensen bara för att jag såg den när jag kollade in lite rapporter om hans mående. Han är tillbaka på lagets träningar, alltså Seattle Krakens träningar. Jag såg här att Sound of Hockey-kontot på X har sagt att de till och med såg honom göra någonting som alla som har sett filmen Mighty Ducks vet vad det handlar om. Han har klarat Adam Banks klubbteste. Ni ser båda väldigt frågande. Men ni som vet, ni förstår den referensen. Och när ni vet att det handlar om en handlarskada så är det ett väldigt positivt tecken. Så Kapo Kakko är på väg tillbaka. Och där tycker jag också att han nog är 90% inne i den här truppen förutsatt att han spelar så som alla väntar sig att han ska spela.
Absolut.
Men samtidigt så finns det en risk för att han inte gör det. I så fall tror jag inte att han är med i den här truppen om han inte kommer upp i egen nivå. Vilka andra anfallare ser ni att skulle kunna vara sådana som skulle kunna kliva in i den här truppen ännu med att spela mycket bättre än vad de har gjort hittills?
No, alltså, nu jag har som sagt Oliver Kapanen är en spelare som jag har med här. Så det där, så jag hade också liksom tanken att Kasperi Kapanen skulle vara en sån här spelare som jag tycker att skulle ha en klar roll till exempel i en söndrande fjärde kedja. Till motsats vad du tänker att Finland ska göra, så säger jag liksom de här rollerna som är hemskt, hemskt viktiga. No, och sen det där, nu går det till 15 remen, så har jag liksom, jag har ett sån här, det har vi diskuterat tidigare, jag har en sån här special kärlek för en det där, för Joel Kivirantas roll i sån här i just kanske i en fjärde kedja. Och där vi slängde jag dig något kedja, att tänk om det skulle bli en sån här fjärde kedja med Oliver Kapanen, Kasperi Kapanen och Joel Kiviranta som ett alternativ till the Pori Connection.
Ja, nej, definitivt. Jag är också svag för Kiviranta, för han är ju en spelare som hela livet har varit fjärde kedjan. Han slutade på 67:e plats i FM-ligans poängliga den säsongen han var med i VM och blev världsmästare. Så det är liksom också i FM-ligan höll han den nivån. Juuso Pärssinen är ett annat namn som måste med i diskussionen. Jag tycker kanske ändå att... nu kommer ni igen och säga att han är för långsam. Jag tycker kanske att Eli Tolvanen i alla fall ska vara en av 14 forwards. Kan bidra med lite X-faktor. Kan
inte så långsam i liten ring.
Ja, så jag har då alltså förutom de här 12 som vi är överens om med Anders så har jag Kapanen och Tolvanen på plats 13 och 14.
Jag kan också köpa Tolvanen i och med att han är tillräckligt fysiskt och jag tycker att det som talar också för Tolvanens chanser är det att jag ändå är med dig Toffe, det där, att de här spelarna som är uttagna är sådana som ska fungera i väldigt många olika roller. Så därför har jag tittat på sådana spelare som redan nu spelar i lägre kedjor men som har en offensiv uppsida. Och då tänker jag då förutom de namnen som har ränt så också Jani Nyman och Aatu Räty som är ju väldigt unga och väldigt oerfarna men ändå sådana som har visat att de kan spela NHL-minuter i en lägre, mer defensiv roll, lägre kedja i mer defensiv roll, men också ha det där på något sätt den där offensiva talangen på ett annat sätt, att om de tvingas kliva in, tvingas inom citattecken, att de tvingas kliva in i en andra kedjans roll till exempel, så är det inte lika stor orosmoment som om till exempel Joel Kiviranta tvingas göra det. För där vet man att han är ändå begränsad. Han är jätteälskvärd som spelare, men han är jättebegränsad.
Alltså, när jag funderar igen på det här sättet, liksom, trots att nu säger att jag tycker att det är viktigt att man har sådana här tänkta duon och kedjor som skulle funka, så tycker jag också att man på något sätt kan dela in de här spelarna i sådana som är sådana här som ska utan vidare spela i en liksom offensiv kedja. Och sen då tycker jag att det finns många som man kan byta ut, att om den inte funkar så kan man plocka in någon annan. Och det där, men då måste liksom... Nu finns det lite fler matcher, men det är nog som det kommer att vara helt grymt viktigt det här hur Finlands lag spelar sig samman om Finland ska klara sig. För ska vi säga när den kommer den där, jag skulle säga att redan den där, för mig är den där tredje matchen i gruppspelet mot Sverige.
Så, det är Italien till och med. Ordningsföljden är Slovakien, Sverige, så, Italien.
No, den där matchen mot Sverige så tycker jag liksom att det är en stor match för Finland och där borde nog Finland ha hittat på något sätt ett sånt koncept och såna liksom kedjor som funkar.
Jag skulle nästan säga att det där är ganska optimalt om man tittar på hur matchschema är uppbyggt. För nu blir det så att Slovakien är ändå en riktig mätare i den här turneringen. Det blir inte så att man först får vinna över Italien med 7-0 där just det och vårt erävärden står för 2+5 och så blir det en sån här falsk trygghet i att hej vitsi, han kommer ju att kunna vara den här turneringens MVP. Och sen kommer man att möta ett Sverige och så visar det sig att han inte får någonting till stånd mot ett bättre motstånd. Att man faktiskt har en mätare i de två första matcherna och sen får puffa upp självförtroende mot Italien i den sista gruppspelsmatchen. Så tror jag i alla fall.
En spelare som vi ska nämna bör nämnas om att han har spelat i toppkedjor den här säsongen, Mattias Macelli, men han finns inte alls med liksom bland mina 15. Han har varit för dålig det här året. Han var för dålig innan flytten till Toronto och han har inte kommit igång där heller.
Han är, liksom,
han är liksom ett par dåliga matcher från att bli hela Torontos hackkyckling, och det är inte särskilt mysigt inför en OS-turnering.
Nej, jag säger just att de är också på det sättet, på samma sätt som jag, Kiviranta är begränsad, så är också både Mattias Macelli och Ville Kuusinen lite begränsade på det sättet att de behöver sen under topp 6 minuter. De måste spela i en offensiv skicklig kedja. Om det blir så att det blir en panik lösning om man bygger en massa sandpapperskedjor, så har de inte riktigt en plats i den ishockeyn.
Ja, alltså, nu nämner Rätyö det där och Janne Nyman. Och i den här turneringen så måste jag säga att jag har haft hemskt stora förhoppningar på Aatu Rätyö. Nyman vet jag inte riktigt ännu vad jag har för förhoppningar personligen, men jag tycker ändå att den här OS-turneringen kommer nog lite för snabbt emot, och det är lite för mycket som står på spel, tycker jag, för att man ska kunna liksom det där.
Men jag tror också att det är lite den här kroniska finländska oron för att vad händer om våra centrar skadar sig. Att det är enda det kroniska behovet av centrar som talar in, att vitsi, sen när det finns en NHL-center så måste han ju vara där som extra forward också. Men jag har Pärsinen också som i 14 anfaller efter Joel Armia.
Jag räknar Granlund, Hintz, Aho, Lundell, Haula, Kotkaniemi, Kapanen, 7 centrar.
Ja, jag vet, det är ju helt obefogat med den här rädslan, men därför kanske det ändå fortfarande finns att man tänker på OS i Sochi till exempel, där det kändes som att det fanns centrar överhuvudtaget. Och sen tänker man att nej, nu har vi inte råd att lämna de här centrarna utanför laget. Hela anfallstruppen ska vara full av centrar.
Men det är ju Kanadas det där konceptet. Jag tror de har haft som bäst 8 centrar ibland av sina liksom 12 spelande forwardar. Så det är ju aldrig dåligt. Liksom, att det är ju en styrka. Det är ju fruktansvärt. Liksom. Det är fortfarande, det tar så ont att Barkov inte kan vara med där. Men att, nu är det ju otroligt liksom, om Finland ska få sitt bästa möjliga lag, så nu är det otroligt liksom, varifrån det kommer att plötsligt ha centrar av hög NHL-klass.
Ja, inga målvakter knappt och backar, men centrar.
Ja.
Yttrarna måste vara snabba, ser du. Ja.
Och det var ju verkligen, det var det här som var det här, att vi har inga centrar. Det finns liksom ingen. Det var 10 år bakåt i tiden, 15 år bakåt i tiden.
Niko Kapanen och sen är det tomt.
Vi går vidare till nästa fråga som jag också tycker att kommer att bli lite av en åsnebrygga mellan anfallssnacke och försvarssnacke. För Patti och Anton vill båda veta, ha svar på en fråga som jag tror att väldigt många ställer sig just nu, speciellt när EHT-truppen togs ut igår när vi vandrar in det här samtalet. Vilka icke-NHL-spelare kan ta en plats i den här truppen? För det första, innan jag låter er lägga ut texten om det här, lite bakgrundsinfo. Ishockeyförbundet med Antti Pennanen och Jari Lehtinen i spetsen höll ju en sån här sommarträff på sommaren, där man då antar att alla som är med i de här OS-spekulationerna deltog på den här sommarträffen, och det var inte bara en NHL-spelare med där. Eller ja, okej, det var bara en NHL-spelare med där, men 6 stycken NLA-spelare och Sami Vatanen var också inbjudna dit. Vi vet inte exakt vilka de här schweiziska ligaspelarna är som var inbjudna dit, för de kunde inte delta på grund av deras träningsläger var igång redan. Men bevisligen så är det inte jättelångsökt att utgå från att det kan finnas spelare i den här schweiziska truppen. Anders och Toffe, vem ser ni att skulle kunna vara dem?
Det där, jag skulle säga att för mig ser det ut som att om vi tänker om Finland tar ut 8 backar. Så jag skulle nästan våga slå vad om att utan skador så kommer såväl Sami Vatanen som Mikko Lehtonen att vara med i den finländska backtruppen.
Nej, jag tycker absolut inte att de ska vara det. Jag tycker att Sami Vatanen har ingenting att göra i ett OS-lag 2026. Vet inte, okej, man kan statistik och olika former av lögner, och statistik är den mest förädlade formen i alla fall. Men det finns 409 spelare som är statistiskt noterade i FM-ligan. Vet ni hur många av dem som har en sämre plus minus notering den här säsongen än Sami Vatanen i djup? Totalt av 409 spelare är det 10 i FM-ligan som har en sämre plus minus notering än
Vatanen. Och då spelar alla för HIFK.
Han ligger på -7 i laget som är på andra plats i tabellen. Visst, han gör poäng framåt 2+12. Men han ligger alltså på -7. Han är en säkerhetsrisk i FM-ligan. Om man släpper in mål när man spelar mot Pelicans och HPK och Sport och Helsingfors IFK, så då ska inte man vara med i truppen. Man ska inte vara med bara på gamla meriter.
Alltså jag håller med dig egentligen att jag har länge varit ganska negativ till Sami Vatanen, att han inte kanske borde vara med där. eller Mikko Lehtonen. Men jag tror att de kommer att vara med i truppen.
Det kan och med Mikko Lehtonen så, jag känner att Mikko Lehtonen, okej, okay, han har vunnit massor. Men sen har han för mig blivit det här dåliga finländska landslaget som inte lyckas. Personifierad. Stor roll 13-VM, stor roll 14-VM, stor roll 15-VM. Och det är liksom sådär att Finland går inte längre till semifinaler i turneringar där Mikko Lehtonen är en stor och ledande back. Han blir sämre och sämre för varje säsong. För två säsonger sen hade han 30 poäng och plus 28 i klubblaget Zürich. Förra säsongen 24 poäng och plus 11. Hittills den här säsongen 8 poäng och plus 1. Han är på väg mot liksom, han är på väg neråt. Där kan jag däremot hålla med att han kommer att vara med i truppen. Jag skulle till varje pris försöka få 8 NHL-backar med i den här truppen. Men att Lehtonen är med, det tror jag. Och han gör 1+3 mot Italien och alla är glada. Men jag tycker inte han håller sen när det riktigt, riktigt drar ihop sig.
Och vi igen, för det första utgår från att Finland kommer att ta ut 8 backar. Det är vi alla överens om. Vi skulle kanske inte själva göra det, men Finland kommer att ta i och med att vi vet hur Finlands ishockeyförbund och deras tränare tänker. De säkra, om vi listar dem igen. Miro Heiskanen, Esa Lindell, Niko Mikkola, Henri Jokiharju skulle jag också säga som säker. Och Olli Määttä säger jag också som säker. Det är ändå bara 5 stycken. Så då finns det 3 platser kvar.
Så det är inte Rasmus Ristolainen som säker om han är inte
om han är i spelsik. För det är det att Rasmus Ristolainen är sin tur. För det har inte kommit några uppdateringar alls därifrån. Och det här är sån konstig skada som har hållit honom borta så länge, så jag räknar inte med att han kommer att vara i spelskick på samma sätt som vi inte kan räkna på Patrick Laine i spel.
Jag såg den här veckan att Danny Breer, GM, sa att förhoppningsvis november, 4-6 veckor, så att han kommer att spela före jul och truppen tas ut i januari. Men hinner man se.
Jag vill bara invända så pass mycket. De sa under preseason också 6 veckor. Så det är liksom den här samma prognosen har levt hela tiden. Så det är liksom, den lever, men den är exakt den samma hela tiden. Därför är jag lite skeptisk till att han ska vara med.
Jag tycker det skulle vara däremot väldigt komiskt. Man har räknat med Ristolainen i en massa turneringar sen World Cupen 2017. Hon har aldrig kommit. Och då räknar man bort honom och då kommer han.
Okej, vi kan istället utgå från att Ristolainen är med, för då blir det lite mer intressant. 6 backar från NHL och då finns det 2 kvar att platser att spela för. Där skulle då till exempel kunna vara Urho Vaakonainen och Nikolas Matinpalo, eller då Mikko Lehtonen. Och jag tror att istället för Sami Vatanen, som jag också är skeptisk till, så en annan back, för det, igen, jag backar bara lite för nu blev det här yrt. En orsak till att Sami Vatanen ska vara med i truppen är att han skjuter från höger sida. Och det är jätteviktigt för de här finländska tränarna att man ska ha left-right så mycket som möjligt. Hur fjantigt och fånigt och skrattretande det är, så är det ett faktum. Det är så de tänker. Och därför är det någonting som också talar för Sami Vatanen, för han är en ganska sällsynt rightare. Men en annan schweizisk back som också är rightare och som fick en väldigt stor roll i det förra VM-laget för att han var rightare är Vili Saarijärvi. Och han ser jag att det är närmare att ta en plats i det här fjärde backparet tillsammans med Mikko Lehtonen Sami Vatanen nu.
Nu skulle jag ändå placera dem i samma backpar, de här två europeiska backarna, de skulle vara med. Alltså jag hoppas för det första att tränarledningen skulle lyssna så mycket på det där, på spelarna, på NHL-spelarna i det här fallet, att Finland på riktigt skulle spela med 3 backpar. Att det inte skulle bli det här jävla mjölkande med att man ska liksom ha typ 7 backar. Liksom. Det var så bra, jag hörde Kimmo Timonen som har varit med i många sådana här lag, när han sa att han hatade alltid det här med 7 backar, och han var med i ganska många lag. Att liksom att alla NHL-spelare, och det här kommer ändå då att vara kanske till och med alla spelare från NHL -2 i bästa eller värsta fall, det där, så de alla vill ha att det ska spelas med 3 backpar, så man får verkligen hoppas att det där Pennanen skulle lyssna på dem.
Nej, för jag tycker samma sak om man tittar på backarna. Jag kollar hur mycket minuter de har spelat den här säsongen och förra säsongen, och så tycker jag man kan sortera in dem enligt det, var de finns i uppställningen. Heiskanen 25 minuter, Lindell 22, Ristolainen spelar i 14 minuter, Mikkola 19-20, Olli Määttä spelar förra säsongen 19 minuter, Jokiharju 18 minuter både förra säsongen och den här. Där tycker man har 6 stabila backar. Och då vill jag alltså fylla på med de som finns närmast utanför, som spelar i NHL, som finns i uppställningen. Urho Vaakonainen 15-16 minuter, Nikolas Matinpalo 13-15 minuter. Där har man 8 backar för mig. Och sen om någon av dem blir skadad, så då kollar man mot Schweiz.
Ja, och jag håller helt med dig, för jag tycker också att det tanken liksom just ska vara att de där sista backarna som är med inte ska vara såna helt på samma sätt som du också, Anders, sa. De ska inte vara såna som spelar jämlikt med alla andra. Det ska inte vara en sån här jättekristlig delning mellan alla utom de här. Miro Heiskanen och Esa Lindell ska spela närmare en halvtimme per match. Det ska de göra. Nu ska de helt cheata i vad Dallas Stars tycker och tänker. Man ska få så mycket ut av Miro Heiskanen och Esa Lindell som har möjligt. Samma sak med Niko Mikkola. Honom kan man också ha på isen nästan hela tiden vid behov. Och bakom dem ska de ha andra spela ströminuter. Och då tycker jag också att det är inte bara det att de spelar i NHL och de är vana med mindre rink, utan de är också vana vid att spela mindre på isen. Alltså helt enkelt, de behöver inte den där 25 minuter speltid. Just de här som nämner Urho Vakanen och Nikolas Matinpola. Just den anledningen tycker
och
jag.
Och inte Olli Määttä heller.
Nej, och därför skulle det just vara bra att ha dem med, för att då har man killar som är vana vid det där, att de hoppar in och spelar situational hockey, eller vad man nu ska kalla det på engelska.
Nej, alltså jag håller ju också verkligen tummarna för att det blir ett sådant mycket odemokratiskt sätt att låta de finska backarna spela, och kanske också kedjorna. Att liksom att på riktigt kör med dem som är bra och lita på att de håller. Men till exempel Kanada, som har fast hur mycket spelare som helst, de har aldrig varit rädda för att de, liksom, de kan spela med två kedjor och liksom tre backar, fast de har alla sina bästa med när de märker att det är en final och det här liksom de heta spelarna, så helt liksom bara köra på dem som kan klara sig. Jag verkligen, verkligen, verkligen hoppas att man inte hamnar och ser på den här demokrati i ishockeyn i OS.
Får jag slå ett slag för demokrati? Nu, jag vill agera djävulens advokat. Jag tycker att det finns en sak som kanske inte lyfts fram tillräckligt mycket, och det är skillnaden mellan pauser och vilande i NHL och i IHF-turneringar. För jag har nu, eftersom jag ska kommentera det här, satt mig in i hela det här systemet, fungerar med allting. Och det är ju som så att det är ju i IHF-hockey lite en rink. Alla regler är hämtade från Europa, inklusive pausreglerna och commercial break-reglerna. Och där är det alltså som så att reklampauserna i NHL är 2 minuter plus reklampauserna i OS väldigt bestämt 70 sekunder. Så det är 60 sekunder reklam och så 10 sekunder välkomna tillbaka till Milano och så går pucken i isen. Periodpauserna i NHL är 18 minuter, periodpauserna i OS är 15 minuter. Och man räknar ihop det där och så tänker man då att man har en back som man spelar då 29 minuter och slängs in på isen inför sista tekningen och sista minuten. Så har alltså den backen 15 minuter mera vilotid under matchen i NHL än vad samma back har i OS. Det vill säga i NHL har den fått vila 3 gånger 1 minut i underperioden och ytterligare 3 minuter i pausen. 3 gånger 1 minut. Pausen 3 gånger 1 minut. Det är massor. Det måste ju verkligen kännas. Om man spelar 30 minuter så måste de där 15 minuterna göra skillnad. Så jag tror att det är inte riktigt lika enkelt att komma upp i massiva minuter i en otroligt tempostark hockeymatch. Fatta liksom en final mot Kanada där det drivs på. Det kan finnas en fördel i att fördela minuterna lite jämnare. Och nu har jag varit antipennan än tillräckligt.
Jättebra poäng faktiskt.
Ja, det där är en bra poäng.
Försiktigt mål.
Samtidigt så är det varit frustrerande. Liksom jag blir helt... Jag får kallsvett när jag tänker på det här att vi har liksom att okej, att nu ser Miro Heiskanen och Esa Lindell och Niko Mikkola och Rasmus Ristolainen lite det där trötta ut och då det där tekning i finska det där zonen, och där har vi Conor McDavid inne, och hej, nu får vakna Matinpola som är utvilad, svetten har torkat, nu får de skrinna in dit och det där, se till att det där att hålla McDavid borta framför målet.
Ja, vi såg ju Four Nations så bra det går när Matinpola spelar mot McDavid, och på tal om det, just med tanke på hur Matinpola spelar mot McDavid i Four Nations, så var det väldigt, väldigt så här säkert, och man försökte på något sätt minimera skador. Det känns lite som att vi alla tänker så också när vi tar ut den här backtruppen, att vi bara försöker göra den minst skadliga backtruppen som möjligt. Jag vet, det kommer att vara Finlands akilleshäl. Men det finns också framförallt en spelare som jag vet att många lyssnare i Vasa väntar på att vi ska nämna. En spelare som istället ska kunna bli en sån här X-faktor i den här backtruppen. Hur nära är Monnea Trolleppänen att ta en plats här?
För mig är han liksom inte ens med i snacket.
Jag tror att svaret på den frågan är att det är samma fråga som hur nära är han att ta en plats i Edmontons spelande uppställning. Och där tror jag svaret är ganska långt ifrån. Jag tror inte att han kommer in i OS-truppen från AHL, det tror jag inte.
Nej, och med hans liksom... Med hans, som sagt igen, så den här OS-turneringen tycker jag att det är en väldigt stor turnering. Och det är liksom, jag tycker att... Arto Leppänen var ju tempel defensivt inte speciellt bra i VM. Och han var nu inte sen offensivt heller så hemskt bra.
Han fick inte i och för sig chansen att vara det heller. Det ska sägas att
det
systemet var de väldigt...
Nej, men om han inte där, så är det här tycker jag absolut fel omgivning att testa att skulle han ha det i sig.
Det är sant, jag får säga. Mot den Italien, gruppsvarsmatchen mot Italien. Det är ett bra ställe att testa.
Ännu om den här backtruppen, så den har ju en jättestor brist. När jag kollar på de här minuterna så jag samtidigt försökte se exakt hur mycket de spelar i powerplay och boxplay, de här finländska backarna. Och Miro Heiskanen spelar ungefär 4 minuter per match i powerplay. Men alla andra så spelar mer i boxplay. Det vill säga Esa Lindell spelar boxplay, Rasmus Ristolainen spelar förra säsongen mer boxplay än powerplay, Niko Mikkola spelar uteslutande boxplay, likadant Joki Harju och Määttä. Och så spelar de inte överhuvudtaget i specialsituationer, Vakanainen och Martin Palo, vilket kanske säger en del också om deras status. Men där är liksom en back som regelbundet får powerplay istid i NHL, Deila.
Där har vi också det där
Mikko Lehtonen ska jag nog säga. Där är liksom nog försvarstaleren.
Jag skulle igen påstå nu det där. Jag har sett drömmar nu igen. Jag skulle igen säga att när jag tror att Sami Vatanen kommer att bli invald. Jag säger inte jag skulle välja honom. Jag tror att han kommer att bli invald i truppen. Och jag tror att man just ser honom som den här trollkonstnären som kan i powerplay göra sånt som han gjorde bland annat för det där. Spelar han inte också för Genève? Det var mästerskap. Eller var det Genève? Vad han spelade?
Han var ju bra i Sochi.
Ja. Men att finns igen den här chansen, om vi talar powerplay, att det är faktiskt Miro Heiskanen är enda backen som kommer att använda sig på powerplay, och att vi har liksom en det där femma med det där powerplay femma med fem anfallare.
Ja, det körde ju i World Cup, va? Ja. Ursäkta, for Nations.
Och det gick ju bra.
Ännu en aspekt av den här frågan som vi inte ännu besvarar, anfallare från Schweiz som skulle kunna vara med i OS-truppen. Anders Lehr. Hånfullt. Toffe ser lite försiktig ut.
Det är bara intressant. Jag skulle inte säkert göra det, men jag tycker det är bara intressant att vi har en kedja i Genève, som för tiden finsk kedja, som spelar tillsammans, som på 19 matcher har gjort 57 poäng. Det vill säga exakt 3 poäng per match. Då har Marcus Granlund missat en av de här matcherna. Och det är då såklart kedjan med Marcus Granlund och Sakari Manninen och Jesse Puljari som spelar hela tiden tillsammans. Och jag kan inte komma ifrån, det är någonting intressant med den här tanken i en sån här kort turnering, att hämta in en kedja som är liksom, släng in dem och de vet hur man spelar tillsammans.
Jag vet inte om det alltid känns så här inför varje internationell turnering, men för mig känns det som att steget från NHL-hockey till resten av det som ishockeyvärlden håller på med blir bara större och
det
större.
Håller jag med om.
Alltså jag tycker sådär, om man såg highlights förra veckan till exempel från den här matchen mellan Edmonton och Montreal, fantastisk match. Det kändes som att det kom liksom hela månadens snyggaste mål kom på några minuter i ett paket. Och det känns som att en orsak till att den där nivån blir större är att KHL inte finns längre i den form som det har funnits tidigare. För när man kollar på de här finländska OS-trupperna som har spelat med NHL-spelare, NHL-OS, så har det ju ofta funnits mycket KHL-spelare med. Det var 8 KHL-spelare med i den där truppen som tog brons i Sochi. Det var 4 KHL-spelare med också 2010 i Vancouver, då liksom KHL växte fram. Och det var en annan sak. För KHL var inte alls NHL, men det var på väg dit. Och jag tror helt enkelt, för att svara på din fråga om anfallare, jag tror att det är för stort steg. Om du är jättebra i schweiziska ligan, så det är milsvid skillnad till att komma upp i tempo när Edmonton och Montreal spelar bra offensiv hockey och är formstarka och det finns showmen i snart sagt varje kedja.
Jag håller helt med om det här, att den här skillnaden blir hela tiden större. Och det här enda orsaken för att jag nu plockar fram det här är att, liksom att när det är en turnering där man liksom på detta måste få det att stämma tillsammans, så kommer jag inte ifrån att jag tycker att det är intressant att vi har en kedja, de spelar tillsammans och gör 3 poäng per match. Men jag är helt av samma årsida, det finns en orsak att det inte finns i NHL någon av de här spelarna.
Det är ju bara att se på Jesse Puljärvi till exempel, och det var han presterar i NHL jämfört med vad han presterar i Schweiz. Där han är en som nöd och näppe höll fast i en tredje eller fjärde tredjans plats. Nu är han en kärna i Schweiz. Och ännu det där, jag gillar också tanken om att ha en samspel kedja. Vi var alla överens om att Granlund, Hintz och Rantanen ska spela tillsammans. Men vi måste också komma ihåg det som vi redan har nämnt. det spelas i liten rink. Yeah. Det är inte så där bara att flytta ett samspel från stor rink till liten rink och vänta sig att det ska funka på exakt samma sätt.
Och oavsett om det kommer en eller två spelare från Europa, så det här kommer att bli den trupp i den finländska olympiska historien som har haft flest NHL-spelare. För rekordet hittills är Salt Lake City 2002. Då var det tre spelare från Finland och Sverige. Bland annat Juha Lind, Södertälje var med då, Raimo Helminen, Ilves och Antti Aalto, Jokerit och de andra. Då var det tre spelare utanför NHL. Alla andra turneringar hade varit fler.
Och Antti Aalto fick inleda som första center.
Podden då, vem såg det komma i oktober?
En position kvar att bearbeta, behandla, och kanske den ändå den som är lättast i och med hur det ser ut just nu. Målvaktspositionen. Jose Saros ändå, skulle jag säga, just nu första målvakt. Kevin Lankinen, just nu andra målvakt. Ouko-Pekka Luukkonen, just nu tredje målvakt. Exakt samma upplägg som i Four Nations, funkar bra där, så som det har sett ut i NHL så här långt i säsongen. Inte finns det väl någon anledning att ändra på det konceptet, inte?
Huruvida Ouko-Pekka Luukkonen spelar en match nu, om han är tillbaka och liksom lyckas det där spela upp sig till sin normala nivå, så det där tycker jag också. Men så har ju faktiskt, alltså Jonas Korpisalo har ju fått spela ganska mycket i Boston den här säsongen. Så det där, han är åtminstone en spelare som det där, en målvakt som är det där, som inte kall på det sättet.
Nej, samma sak. Luukkonen är ju frågetecknet där för att kolla vad beatwriterna för Sabres hade skrivit, Buffalos skribenter, och Alex Lyon har varit bra sen han kom dit. Han har blivit klar etta. Och tanken var alltså att Colton Ellis, rookien som fick spela första matchen, skulle spela också denna matchen senast mot Toronto. Men så vaknade han upp och hade ont i ryggen. Och så på kort varsel kom Luukkonen in och var dålig i den matchen. Och här antyddes det i den texten jag läste att Buffalo inte alls är säkra på att Luukkonen ska vara etta eller två ens. Och då förändras ju saken. Då kommer alltså namn som Korpisalo nu. Till exempel Levi Meriläinen som fick spela nyligen för Ottawa. Där tycker jag det är ganska enkelt hur man ska resonera, att man ger tredje spaden åt den målvakt som han spelar mest i NHL och gjort det bäst i januari när truppen tas ut. Men annars så, det är ju lite märkligt det där, konstatera att det finns centrar så det understrutnar. Men det finns inte målvakter längre. Jag kollar på de 35 målvakter som just nu har spelat fem matcher eller mer i NHL den här säsongen. Det är 35 målvakter totalt. Det är ju bara en enda av dem som är finländare, och det är Saros. Kanada och USA har 10 var, Ryssland har 5. Sverige har också bara 2, Ullmark och Gustafsson. Tjeckien har just nu 4 första målvakter i NHL, att jämföra med Finland. Och så faktiskt Lettland, Danmark, Schweiz också med målvakter som har spelat 5 matcher. Så att en av 35, här är de gamla målvaktstränarna jobb och allt vad de heter, roterar i sina gravar om de nu ens är döda. Det ser alltså inte ut som det har gjort tidigare.
Nej, och det där, och lite bekymrad är åtminstone när jag ser liksom, på något sätt så känns det att topplagen har listat ut hur man gör mål mot Jose Saros. Och han är ju en jättebra målvakt, och jag tycker att han är liksom Finlands första kort i den här turneringen. Det kommer man ju inte ifrån, att det där, om han nu inte helt floppar. Men det där, när det såg ut som en styrka faktiskt, till och med här tycker för ett par år sedan såg det ut som en potentiell styrka, så nu är det nog det där ett frågetecken.
Ja, alltså jag skulle ändå vilja säga om Saros det att, okej, för det första, så Finlands spel, om Finland ska ta medalj så står det och faller på en viss del till att målvakten presterar bättre än vad man förväntar sig. För så har det alltid varit i de här turneringarna. Att när Finland har gått långt i en sån här turnering med NHL-spelare med, så har målvakten varit jäkligt bra. Så Jose Saros måste liksom leva upp till det om han är första målvakt, förutsatt att han är det också. Men jag tycker också att jo, det finns de här farhågorna, de här orosmolnen som hopar sig över horisonten. Men samtidigt, förra VM, den där matchen mot Kanada, kommer jag inte över det. Att just som du sa, de har nog klura ut mukamas hur de gör mål mot honom i NHL. Och så kommer han i den här matchen och totalt stoppar allt. Att han har det fortfarande i sig. Ja, jag vet att VM är VM och att en match, gruppspelsmatch i VM är en gruppspelsmatch i VM. Men ändå, att den matchen på något sätt gav mig tro i att han nog ska vara den där målvakten i OS också. Och som kan gräva fram det där då det behövs som mest. För det, ärligheten snabbt, det ska ju inte behövas mot Slovakien. Det behövs inte nödvändigtvis ens mot Sverige i gruppspelet. Men i kvartsfinalen, semifinalen, då kan det behövas.
Jag tycker det är bra att du säger det där, liksom, att det behövs toppspelare med målvakt. Men det gäller nog för alla lag. Om ni ser på de turneringarna som kan Kanada till exempel har vunnit. Så man tycker alltid att de har så förbannat bra spelare, vilket de har. Men nu har de ju nästan alltid när de har vunnit så har de fått helt otroligt spel av av målvakter, till målvakter som har liksom det egentligen överpresterat till och med som i Four Nations.
Ja, det var det i finalen.
Nu var det ju Jordan, det ju Jordan Binnington som vann finalen.
Som inför matchen var det stora minuset jämfört med Helibak.
Att nu är det ju alltid så att on en sån här turnering speciellt, så målvaktsspelet måste stämma för att man helt otroligt bra, och inte bara stämma utan vara verkligt bra.
Mm-mm. Men för alla som spekulerar så gjorde ju Pennanen det lätt för oss i och med att han tog ut Saros som en av de här sex första. Det var länder som inte tog någon målvakt. Det var jättetydligt att han ville signalera åt Jose Saros, du är min etta.
Ja. Ja. Som Anders tror att han bara skickade in samma lista som förra Four Nations.
Det var före midsommar, så jag håller fast vid den åsikten.
Men jag tror ju också på något sätt att det kan gå ännu fortfarande. Trots att Kevin Lankinen bara är andra målvakt i Vancouver Canucks nu, så tror jag ändå att risken slash möjligheten finns för att det blir som i Four Nations. Att den där första spaden inte är så spikad ändå. Trots att Saros hade den där jättematchen mot Kanada i VM, så säg nu att han spelar jättedåligt mot Sverige till exempel i den andra gruppspelsmatchen.
Fast upplägget borgar inte riktigt för det, eftersom du inte kan bevisa någonting i den här tredje mot Italien.
Nej, men där tvärtom, sen så kommer man in och tar 13 räddningar och håller nollan.
Och så får man fortsätta.
Så kommer man in med högt självförtroende åtminstone. För inte det alls osagt att jag vet, jag har sågat Nashville Predators mycket inför den här säsongen och kommer att fortsätta såga dem och få chansen till det när de har spelat helt okej. Men om det går så som jag åtminstone väntar mig, att de kommer att börja spela sämre i något skede, och det igen blir så där att Saros inte får något som helst flankstöd i klubblaget. Nashville förlorar 8 matcher på raken inför OS. Saros kommer in med alldeles uselt självförtroende. Lankinens Vancouver går bra. Lankinen spelar 50% av matcherna. Lankinen kommer bli inbytt i matchen mot Sverige. Spelar bra där, spelar bra mot Italien. Inte tycker jag det alls i det scenario är osannolikt att Lankinen också skulle starta i kvartsfinalen. Eller play-in. Matchen. Det kan ju också bli en åttondelsfinal.
Och Jukka Jalonen sitter någonstans och skrattar rått, för vi återkommer hela tiden till att Finlands OS byggs upp via en 13-0-seger mot Italien. 1-0 efter straffar.
Jag kommer alltid att tänka på när Juhani Tamminen var övertygad om att Frankrike skulle slå det där, när han var tränare för Frankrike, när han det där inför matchen mot Finland, så var han övertygad om att Frankrike skulle slå ut Finland. Det var också, var det någon kvartsfinal eller någonting, så det där får se. Jag tror att Jukka Jalonen kanske har lite lägre profil mot det där i presskonferenserna före matchen mot Finland.
han är ju antagligen bara sur för att han igen måste möta den finländska pressen, om vi ska vara riktigt ärliga.
Kan han vara YCVS till och med, var 95?
Ja, just det.
Möjligt.
Så är det, ja.
Nu har vi nämnt MM-YCVS.
Ingen ishockeysändning är det där komplett utan det.
Nej, men jag tycker en sak som vi nu kan nämna här, i och med att det kanske har uppfattats, för vi snackade om det här före vi började banda in det här avsnittet. Anders, du nämnde att en sak som vi också lite har utgått från här, att Finland inte kommer att snubbla mot de här sämre nationerna. Men det har Finland aldrig gjort i sådana turneringar heller. Alltså, vi gör det med gott samvete. Det är inte så att vi gör som den svenska media och tror att Sverige kommer att vinna allt hela tiden utan att ha någon fog för.
Jag tycker det, oberoende av hur det går den här turnén, jag tycker det är viktigt att komma ihåg när det blir ofta jättemycket kritik mot finska landslaget. Att det är faktiskt liksom värt att komma ihåg att i de här OS-turneringarna med de NHL-spelarna, så Finland inte en enda gång liksom ens varit nära att förlora mot ett på förhand sätt det där sämre lag. Att det där, det tycker jag att det är liksom värt att komma ihåg att, och det där att till exempel, det här Turinlaget. Att komma upp till den nivån, så det är nog det där. Jag tycker att det ska vara målsättningen för det här laget, men det är värt att komma ihåg att Finland har varit jättebra i de här turneringarna.
Om ni tittar på era lag just nu, de som ni då, som ishockeyförbundet har tagit ut här, tror ni att Finland har ett Turin-OS i sig, om man tittar på den truppen som ni har tagit ut just nu? För jag måste säga att jag ändå, när jag tittar på den här truppen, för att just med Barkovskada och Hintz och Granlundskada så blev man lite så att nu är de ju helt känslösa. Men ändå alltså, om man jämför med utgångsläget inför Torino 2006, backtruppen var bättre då, men nu har vi en otrolig anfallsbredd i det här landet fortfarande. Och jag tror nog att den här truppen har det i sig att vinna den där kvartsfinalen i alla fall. Och efter det så kan vad som helst hända.
Och det är därför som jag tycker att den där matchen mot Sverige kommer att vara jätteviktig, så att Finland får en kvartsfinal som är liksom överkomlig. För den kommer nog igen att vara liksom, lycka till bara du som ska kommentera den. Den kommer nog att bli helt fruktansvärd att titta på säkert. Men det där, men när du säger om det här Turin, så det igen måste säga det att jag tycker det har kanske inte fått riktigt med uppmärksamhet. Att den här kedjan med Saku Koivu, Jere Lehtinen och Teemu Selänne, Så när de spelade ihop så de var alla toppspelare, men det var världens bästa anfallskedja inom landslagshockeyn. De var redan i 98 bra och de var också i Turin helt liksom, det var de som gjorde det.
Jag ser på konkurrenterna och jag har en tes nu som kan visa sig vara fullständigt galet fel i mars. Men jag har en tes om att den här turneringen betyder otroligt mycket för Kanada och USA. Att det finns en nationalism och kanadensisk stolthet som inte har funnits tidigare i Kanada. Och att det också finns det faktiskt i USA. Det finns en massa magagalningar kan jag tänka mig i det här amerikanska laget. Och de är väldigt stolta över att åka till Milano och representera USA. Och det gör att jag tror att den här turneringen så där laddningsmässigt emotionellt för de nordamerikanska lagen kan jämställas med hemmaturneringarna, det vill säga i Salt Lake City och i Vancouver, när det här var större än livet, när det var deras chans att visa deras idrott. Däremot hade det varit marginellt mindre laddning när de har åkt till Turin eller till Sochi eller sådär. Och hur gick det då i turneringarna i Salt Lake City och i Vancouver? Jo, det blev Kanada mot USA i final. Hur gick det i Four Nations? Det blev Kanada mot USA i final. Jag tror att det kommer att bli samma sak nu. Jag tror att Kanada och USA kommer att ta den här turneringen på så blodigt allvar och har väntat på det här jättelänge samtidigt som nationalismen har stigit. Så de lämnar inte någonting åt slumpen och därför tror jag de två är bäst och att Finland inte, för att svara på din fråga, gör ett Turin för att de är inte bland de två bästa i turneringen.
Så ett Sochi i alla fall.
Men
ett logiskt ett räddat brons.
Ja, Sverige, Tjeckien. Sen är det, tycker jag, några ombud kring bronset.
No, alltså nu är ju liksom helt realistiska förväntningar, det är de två bästa lagen och det där att gå till final. Men det som ju kan sätta allt, slå kullabytta på allt, är att någon del av de här lagen är lite okoncentrerade i gruppspel och lite arroganta, vilket inte skulle vara första och inte sista gången, och gör det där ena misstaget, och då plötsligt möts de i en semifinal. Och då
eller liksom en kvartsfinal till och med. Ja, ser ni till exempel att Kanada kommer in utan någon som helst, ska vi säga, killer instinct i det här gruppspelet och förlorar både mot Tjeckien och Schweiz och är plötsligt trea, och så ställs som mot USA i kvartsfinalen. Det är helt möjligt.
Det är det.
Inte det sannolikt, men det är möjligt.
Mm. Alltså, det funkar alltså så, om det är någon som funderar hur det fungerar, så det är 3 fyralagsgrupper och sen så gör man upp en serietabell när alla har spelat där. Först kommer 3-1-or, 3-2-or, 3-3-or och 3-4-or. Och sen så spelar du alltså lag 5 mot lag 12 och sen är också kvartsfinal 3 klart i det skede. Det vill säga om man vinner den här tabellen möter man vinnaren i match 8-9. Slutar man 4 möter man vinnaren mellan 5-an och 12-an. Men sen inför semifinalen så då sidas det om. Då gäller inte det här 3 längre, utan inför semifinalen så kollar man sen igen hur man har spelat lag 1-12 och så är det bästa mot sämsta och de i mitten. Vilket gör kontentan att det är fullständigt omöjligt att säga om vem som kommer att ha vilken placering, eftersom man alltså gör en tabell där man har spelat mot helt fullständigt totalt olika lag. Och USA möter alltså Lettland, Danmark och Tyskland.
Och kommer att vinna sin grupp.
Och det är på pappret lättast. Det är på pappret 9 poäng och i så fall är USA etta hela vägen.
Så gör Leon Draisaitl 4 mål.
Ja men exakt. Och det är där som Mattias poäng är så intressant. För att då finns alltså Tjeckien, Schweiz och Kanada i samma grupp. Och när jag räknar upp det där med 1-12 så kommer alltså ett av de här riktigt bra lagen, ett av 3 lag, att finnas där mitt i det här trädet oavsett hur de spelar, för att de finns då mellan 7 och 9. Och det är helt fullständigt omöjligt att räkna ut vem Finland kommer att få. Däremot ska Finland vara bland de 4 bästa och undvika den här första utslagsmatchen i OS-turneringar hittills. När Finland undvek i den hade blivit medalj den gång som Finland var med i den, så blev det utslag i kvartsfinal.
Mm. Men det var ju inte med NHL-spelare då.
Nej, men det säger någonting kanske.
Nej,
det är fullständigt 100% sant, men det säger någonting ändå om turneringsformen. Att det lönar sig att inte dagen innan kvartsfinal spela i åttondelen.
Ja, speciellt om du sen hamnar mot ett jobbigt motstånd. Som ändå, alltså fast vi nu här konstaterar att NHL börjar bli allt bättre och bättre jämförelse med resten av världen, så när man tittar på de här internationella turneringarna så nu är de där, vad är det här ordet nu som de här finska kommentatorerna, lurvrumporna i Tyskland och Österrike, de här Österrike är ju inte med, men till exempel Tyskland, fast de inte har särskilt många NHL-spelare, så nu är det banne med ett jobbigt lag att spela mot. Att inte det är så att du kommer in och tar en lätt seger. Det finns inte ett enda sånt lag, förutom kanske Italien, i den här turneringen.
Men 2014 i Sochi var 1-4 i den här tabellen, de 4 lag som sen spelar semifinal. Det vill säga Finland hade fördel när Finland mötte Ryssland i kvartsfinal av att Ryssland hade spelat mot Norge kvällen innan.
Får jag nu säga det, när jag inte sa helt tydligt vad jag tror om Finland, så alltså, får jag ha den här...
Hej, du har sagt det tidigare avsnitt, att du håller fast vid att Finland vinner guld.
Jag har sagt att gå till final.
Okay.
Mm. Alltså, för mig är det hemskt mycket... Jag tror egentligen att jag var först helt otroligt negativ när det blev klart att Barkov inte är med. Så började jag fundera att det här är någonting klassiskt nu i det här att allt går emot Finland för tillfället. Och det skulle ju inte vara första gången. Som det sen egentligen är det här sättet som man liksom på något sätt slinkar vidare. För mig är en större fråga, den största frågan är inte spelarna, utan jag är väldigt orolig för hur Antti Pennanen kommer, på vilket sätt han vill att hans lag ska spela. Och det kan bli fullständig katastrof på riktigt. Och liksom jag hoppas att jag har fel, men jag är så skeptisk till att Finland spelar rätt sorts ishockey. Och det har liksom någonting som jag blir mer och mer orolig för. Så det där. Men jag måste ju hålla vid att jag tror att Finland har den där chansen att gå till final.
Nej, jag håller 100% med dig, eftersom han delvis fick kritik för att inte vara tillräckligt handlingskraftig och göra tillräckligt mycket i Four Nations. Så tänk om man försöker göra ännu mer. Det kan gå snett. Jag tycker att ni har satt mig i en väldigt fördelaktig position i och med att jag lyssnar på er podd, och du har sagt att Finland är i final och Mattias har sagt att Tjeckien är i final. Så då behöver jag inte ens känna mig särskilt förutsägbar som säger att Kanada och USA är över alla andra och går till final, så länge som de inte i det här invecklade trädet hamnar mot varandra tidigare.
Okej, nu har ni båda dissat Antti Pennanen som tog ut sådana lag som Antti Pennanen kommer att ta ut, punkt slut. Så det är också ett bra sätt att ta punkt för det här avsnittet. Tack Toffe för att du var med. Vi lovar att du får vara med kommande avsnitt också när vi snackar om
lejonen.
Och nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt NHL-avsnitt. Om du har en fråga, skicka in på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Tack och hej, ha det bra.